Nu ska vi läsa en bibeltext inför predikan. Vi läser ifrån Lukas evangeliet och det är det 15:e kapitlet. Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: "Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem." Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har 100 får och förlorar ett, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: "Gläd er med mig, jag har funnit mitt får som jag hade förlorat." Jag säger er, på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: "Gläd er med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappade." Jag säger er, på samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vidare sa han: "En man hade 2 söner. Den yngre sa till sin far: 'Far, ge mig min del av egendomen.' Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: 'Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare." Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa till honom: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen." Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänaren och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: "Din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka." Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: "Här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven." Fadern sa till honom: "Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty denne din bror var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen."
Idag börjar vi en ny serie. Under 6 söndagar ska vi titta på den här tredje av de liknelserna som vi har hört läsas. Liknelsen om den förlorade sonen brukar den kallas. Men det är inte det namn som Jesus ger den, eller den rubrik som Jesus sätter över den liknelsen. Han börjar med att säga: en man hade 2 söner. Och de flesta utläggningar om den här liknelsen, om mannen och hans 2 söner, har helt och hållet inriktat sig på den yngre sonens liksom flykt från hemmet och hemkomst och faderns stora kärlek när sonen kommer hem utblottad. Men det är långt ifrån hela liknelsens innehåll och budskap. Det finns 2 söner här. Båda representerar 2 olika sätt att vara främlingar för Gud. Och båda representerar 2 olika sätt att söka Guds välvilja och acceptans. Och vi börjar med att lägga märke till den här lilla bakgrunden som Lukas ger de första 2 verserna i det här kapitlet. Där berättar han att det finns 2 sorters människor. 2 sorters människor som har kommit för att lyssna på Jesus. För det första så har vi på ena sidan här då tullindrivare och syndare. Och det här är män och kvinnor som i ganska stor omfattning överensstämmer med den yngre sonen i liknelsen. De bryr sig inte om att lyda morallagarna som var rådande, och de brydde sig inte om de här ceremoniella lagarna som var så otroligt viktiga för rättrogna judar. Och på det sättet så har de i likhet med den yngre sonen då lämnat sitt faders hem. Och på andra sidan så har vi fariseer och skriftlärda. Och de finns också med i den här sista liknelsen. De finns med där liksom i egenskap av den äldre brodern då. De håller fast i traditionell moral och de är bevandrade i Bibeln och de sköter alla sina plikter noga. Och Lukas berättar också om att det finns 2 stycken olika förhållningssätt som de här grupperna hade gentemot Jesus själv. Den första gruppen, den yngre brodergruppen, sökte sig till Jesus. De närmade sig honom. De ville komma nära honom. Lukas använder ett verb som står i participform som innebär att det kraftigt understryker att det är någonting som pågår hela tiden. De sökande sig till Jesus. Och det skapade en reaktion i den andra gruppen hos fariseerna och de skriftlärda som enligt Bibel 2000 förargade sig. Och det vi hörde just nu nyss var folkbibeln där det stod att de kritiserade honom ständigt. Också här ser vi en grammatisk form. Det står i imperfekt som innebär att det är någonting som inte avslutades utan det är någonting som pågår hela tiden. I svenskan, vi har inte så tydlig imperfekt i svenskan. Det är inte så stor skillnad på imperfekt och perfekt. Men i grekiskan så är det en tydlig skillnad i att det är någonting som händer i förfluten tid. Imperfekt. Jag simmade, säger vi på svenska. Jag simmade och simmade och simmade. Och jag vet inte riktigt om jag slutade simma någon gång. Det framgår inte av grammatiken. Men om vi säger det perfekt så säger vi jag har simmat. Det är en avslutad handling. Den är där borta. Så vi ser 2 rörelser som pågår runt Jesus hela tiden. Tullindrivare, här borta var de. Tullindrivarna och syndarna som hela tiden söker sig till Jesus. De vill komma nära honom. Och på andra sidan så har vi fariseerna och de skriftlärda som hela tiden ser det här och förargar sig. Ordagrant så står det att de mumlar. Eller de knorrar, eller de knotar, jag vet inte. Det är ingen högljudd protest i alla fall. Men det är en bergfast protest och den pågår hela tiden. De mumlar. Den där mannen, han välkomnar syndare och äter med dem. Så mumlar de om och om igen. Han äter med dem. Hemska tanke. Det är ju ett uttryck för vänskap också i vår kultur, att man bjuder hem varandra och äter tillsammans. Men i deras kultur var det förstås mycket, mycket mer laddat. Judar åt överhuvudtaget inte med hedningar. Absolut inte. De var ju inte ens inne i hedningarnas hus. Nu var det förmodligen inte hedningar som Jesus åt med då. Men det är ändå en tillvaro som är full av gränser. Och när Jesus nu går och möter de här syndarna och de tullindrivarna och äter med dem. Han ställer liksom hela världen på ända. Allt är upp och ner helt plötsligt. Varför håller han på det sättet? Vad finns det för mening med att ha med de där människorna att göra? Så har vi minsann aldrig gjort förr. Och som svar då på deras mumlande så ger Jesus tre liknelser. De tre vi har hört läsas. Den första handlar om en herde som har förlorat ett får. Och han lämnar de 99 fåren och går och hämtar det. Han letar tills han hittar det. Och när han hittar det så lyfter han upp det på sina axlar och bär det hem igen. Och så ställer han till med fest för att fira att fåret kommit hem. Och den andra liknelsen handlar om en kvinna som har tappat bort ett mynt. Och hon letar och letar tills hon hittar det. Och när hon hittar det så ställer hon till med fest för att fira att myntet är återfunnet. Och den tredje liknelsen handlar om en man och hans två söner. Och det är alltså den vi ska titta på i detalj under de kommande söndagarna här. Fram till mitten av juni ska vi sysselsätta oss med den här liknelsen. Kom ihåg att Jesu åhörare då i första hand är fariseer och skriftlärda. Det är de han svarar, det är de han vänder sig till. Och den sista liknelsen är en liknelse där de är med. Och det slutar med en kraftfull vädjan att komma in i glädjen igen. Att de ska släppa sin moralism och komma in och fira att den yngre sonen som var förlorad men har funnits igen. Alltså han har blivit återfunnen. Och jag har svårt att tänka mig att Jesu åhörare satt där med tårar i ögonen när de hörde om faderns underbara kärlek mot sin yngre son. För Jesus riktar sig inte i den här liknelsen till omoraliska syndare, utan han riktar sig till de välanpassade människorna, de duktiga människorna. Och han vill visa hur blinda och självrättfärdiga de är. Så Jesus syfte med den här liknelsen, det här är viktigt, det är inte att värma våra hjärtan med en fin berättelse om faderns villkorslösa kärlek. Det får vi på köpet. Hans syfte är att krossa våra kategorier om vad synd och frälsning och vad Guds kärlek handlar om. I den här liknelsen så avslöjar han den yngre broderns självcentrering. Samtidigt som han avslöjar och fördömer den äldre broderns självrättfärdighet. Jesus säger att både religiösa och icke-religiösa är andligt förlorade. Istället så presenterar han en tredje väg. En tredje väg som inte är en blandning av de här två, utan det är någonting helt annat. Helt annat. Det kan vara svårt för oss att tänka idag. Men när kristenheten spreds i romarriket, när den var ny, så hade romarna väldigt svårt att sätta en etikett på det. De hade väldigt svårt att kategorisera den. De kristna kallades för ateisterna. Det var de farliga. De vägrade tillbe de romerska gudarna. De vägrade tillbe kejsaren. Och det är inte så konstigt att de är svåra att kategorisera. Om man tänker sig, jag tänker mig att en en person precis har blivit kristen, och så försöker han att berätta för sin granne om sin nyvunna kristna tro. Och så frågar grannen då: ja, okej, vad trevligt, du har en ny tro. Var finns ditt tempel någonstans? Och den kristna svarar: nej, vi har inget tempel. Och grannen frågar: jaha, det var ju konstigt. Hur fungerar det? Var är då era präster som liksom förrättar offren? Nej, vi har inga präster, svarar den kristna. Men var offrar ni någonstans då? Nej, vi behöver inte offra. Vi har Jesus Kristus. Han är templet som är slutet på alla tempel. Han är prästen som är slutet på alla präster. Och han är offret som är slutet på alla offer. Alltså, den kristna tron lät sig inte inordnas i världens kategorier. Det är någonting helt annat. Och Jesus krossar också fariseernas kategorier. Det framgår väldigt tydligt då i den tredje liknelsen som vi ska titta på, men också i de två första. Och jag har tänkt att jag ska ägna resten av den här predikan åt att prata lite grann om den första liknelsen. Det här blir en lite av en introduktionspredikan. Nästa vecka går vi in i den sista liknelsen på allvar. Men vi ser två kategorier här som Jesus verkligen gör upp med. Och han presenterar ett revolutionerande budskap. Och det är revolutionerande också för oss på vår tid. För vi verkar ha en tendens att hänfalla i samma kategorisering som de gjorde på den tiden. Men den kristna tron är någonting helt annat. Kom ihåg det, om det är en sak du ska komma ihåg. Nej, det är fler saker du ska komma ihåg. Jag tar tillbaka det. Vi tittar på kategorierna som handlar om synd och frälsning. För det första, synd. Och när jag säger synd nu, så menar jag egentligen, det finns ju mycket som inryms i det ordet, men jag menar egentligen människans oförmåga att leva upp till religiösa ideal. Okej? Okay? Människans oförmåga att leva upp till religiösa ideal. Alla religioner, alla livsåskådningar, ingen kommer undan här. Alla har en idé om vad som är frälsningen eller motsvarande frälsningen. Och så har alla olika svar på vad människan ska göra för att uppnå den här frälsningen. Massa olika, det finns massa kreativitet här. Men Jesus lyfter då fram att människan är helt oförmögen att klara de här stegen för att uppnå frälsningen. Det är för mycket begärt av människan. Det är dömt att misslyckas. Och vi ser det i Bibeln om och om igen. Och vi ser det väldigt fyndigt här i att vi kallas för får. Det gör vi ju om och om i Bibeln alltså. Vi är får. Har du tänkt på det någon gång? Vi är får. Alltså, det finns ett visst romantiskt skimmer i att vi är får och han är herden och vi går runt där och betar och har det bra och han hittar nya marker för fåren och sådär. Det är fint. Och lammen är ju så söta. Min fru, hon tittar på Bonde söker fru, ni vet. Och där finns det tydligen någon fårbonde som har så söta lamm, så hon bara ropar: åh, de är så söta. Men vi måste förstå att när Bibeln kallar oss för får, så är det en, i alla fall nära, en förolämpning. En sorts andlig förolämpning. Det är en viktig och det är en genomtänkt metafor, men den är jobbig. Jag hörde talas om en pastor som innan han började arbeta i en församling arbetade som herde med får. Det är lite roligt, för pastor betyder ju herde. Så innan han var herde så var han herde. Men han sa så här, jag citerar honom: ett får är ett korkat djur. Det går ständigt vilse på ett sätt som en hund eller en katt aldrig gör. Och även om man hittar ett förlorat får så springer det fram och tillbaka och vill inte följa med hem. Så när du hittar det måste du gripa tag i det, kasta ner det på marken, binda ihop dess ben och lägga det över axlarna och bära det hem. Det är enda sättet att rädda ett bortsprunget får, säger denna man som har en personlig erfarenhet. Så låt oss nu fundera på vad det betyder att Bibeln kallar oss för får. Okej? I likhet med fåren så har vi ett ständigt behov av att bli räddade. Av att bli räddade. När ett får ser en härlig tuva gräs så går det till den tuvan och äter det gräset. Det spelar ingen roll hur farlig vägen är dit och det spelar ingen roll om det är en plats som är omöjlig att komma tillbaka från. Det kan vara en plats längst ut på en hög, hög klippa, en smal, smal liten stig, och när fåret har trasslat sig dit och ätit upp det där gräset så har fåret ingen som helst plan på hur man ska ta sig tillbaka igen. Vilket innebär att antingen så står det där längst ut på klippan och väntar på att någon ska komma och bära hem det. Eller också så ramlar det ner för klippan och slår ihjäl sig. Därför att det är ett får. Får är korkade djur. Och Bibeln säger att vi alla håller vi på med det här. Alla är vi får som gått vilse. Alla har vi gått vår egen väg, säger Bibeln. Alla behöver vi räddas. Men den här metaforen om får-metaforen, den lär oss inte bara att vi är i behov av frälsning, utan den lär oss också i vilken grad vi är i behov av frälsning. Alltså den här herden som jag citerade alldeles nyss, han talade om att hans uppdrag var inte över när han väl hade hittat fåret. Det springer runt fram och tillbaka och vill absolut inte följa med hem. Trots att det svävar i livsfara. Det fattar inte att det svävar i livsfara. Vilket innebär, ja ni vet, han behöver brotta ner det liksom. Binda ihop det och bära det hem. Ett får kan inte bidra med någonting till sin egen frälsning. Heden måste brotta ner det, bära det hem igen, hem till tryggheten. Alltså heden måste göra allt för fåret. Det finns inte ens något sorts samarbete här. I traditionellt språkbruk, eller mer traditionellt språkbruk, så säger det här att du och jag, vi människor, är helt förblindade av synden. Vi kan inte ens följa instruktioner för att hitta hem igen. Vi måste bäras hem. Vi gör motstånd. Vi kan inte bidra någonting till vår egen frälsning. Det är helt och hållet Guds gåva till oss. Det är helt och hållet på grund av Guds nåd som frälsningen kommer till oss. Och inte på grund av några religiösa poäng som vi har tagit. Vi är får. Får. Bä. Vi är får. Okej. Eftersom vi är får så skulle det aldrig någonsin ha funkat om Gud bara hade sänt en intressant person att lyssna på, en lärare som förklarar hur vi ska göra, eller ett inspirerande föredöme. För en lärare räcker inte för oss. Vi har haft med alla möjliga sorters lärare. Jesus själv säger till och med: jag sänder er profeter, visa män och skriftlärda, men ni dödar dem, ni piskar dem och ni förföljer dem. Vi är får med vassa tänder. Vi behöver en frälsare, vänner. En frälsare. En lärare räcker inte. Vi behöver någon som gör allt åt oss. För varje gång vi försöker själva så faller allting samman. Vi behöver någon som lever det liv som vi skulle ha levt och som dör den död som vi skulle ha dött och som tar oss hem igen. Så i traditionellt språkbruk, vi säger alltså att vi är förlorade på grund av synden. Och jag vet, vänner, jag vet hur mycket det provocerar. Jag har stått och pratat om synd här förut och det väcker frågor, milt sagt. Under de senaste 250 åren så har den intellektuella eliten, om man får hårdra det, sagt att den kristna tanken om synd, om människans syndfullhet, att människan är en syndare som inte kan frälsa sig själv, man har sagt att det är en motbjudande tanke. Till exempel så har vi Jean-Jacques Rousseau som är liksom en av upplysningens stora ideologer. Han säger att människan inte alls har något ondskefullt frö inom sig. Inte alls. Det är bara yttre faktorer som får människan att begå onda handlingar. Det har helt och hållet med miljö att göra. Alltså uppväxt, utbildning, uppfostran, socialt umgänge. Vilket innebär att om vi skapar den perfekta uppväxten, den perfekta skolan och allting sånt där, så kommer aldrig några synder att begås. Den stora ironin i det sammanhanget är att vi nu, 250 år senare, efter två världskrig, fruktansvärda politiska experiment på höger och vänster, mängder av brott mot mänskligheten, etniska utrensningar, så har vi blivit betydligt mer tveksamma. Som kultur har vi blivit betydligt mer tveksamma till upplysningens ohejdat positiva människosyn. Vi ser att människans ondska går mycket, mycket djupare än att bara skolan inte fungerar. Eller att föräldrarna har varit dåliga. Så när vi betraktar de här bevisen efter 250 år som kultur så hamnar vi i ett sorts schizofrent läge. Alltså våran kultur håller fortfarande med om att den här hemska kristna läran om människans synd, den är motbjudande. Samtidigt så har vi en ständig ström av bevis som visar på motsatsen. Det finns en person som heter Alan Jacobs. Han är professor i litteratur på Wheaton College. Han har ganska nyligen skrivit en bok som handlar om synd. Väldigt intressant bok. Underhållande bok. Jag rekommenderar den. Alan Jacobs. Och i sitt förord som måste betraktas som lysande så citerar han bland annat en sekulär poet, en sekulär poet och litteraturkritiker. Han heter Randall Jarrell. Han säger så här. Jag citerar nu boken här, Alan Jacobs. Poeten och litteraturkritikern Randall Jarrell skrev en gång: de flesta av oss vet vid det här laget att Rousseau hade fel. Att människan, när du lossar hans bojor, slår upp dödsläger. Snart ska vi veta allt som 1700-talet inte visste, och det visste inget. Och det kommer att bli besvärligt att leva med oss. Det säger alltså den här icke-kristna poeten. Nåväl, säger Alan Jacobs här. Det är svårt att leva med oss. Svårt för oss att leva med oss själva. Därför att vi tycker att vi har lämnat kristenheten och dess hotfulla och motbjudande läror bakom oss. Men vi har också lämnat Rousseaus naivitet om den mänskliga naturen bakom oss. Så var är vi nu någonstans? Frågar han. Och han säger alltså, du kan inte både ha kakan och äta den. Det är inte lätt att argumentera för att människan inte bär på ett frö av ondska. Samtidigt som vi ser allt som det här åstadkommer. Pascal. Han var fransk filosof, matematiker, 1600-talet. Smartare än alla i det här rummet. Han kämpade med den här tanken om människans synd. Och så säger han till sist i sin bok, som på svenska heter Tankar om religiösa frågor. Han säger: inget chockerar oss mer våldsamt än denna lära om människans synd. Men om det inte vore för detta mysterium, detta mest obegripliga av alla, så vore vi obegripliga för oss själva. Så om du är en sekulariserad svensk som inte tror att vi är hopplöst förlorade på grund av synd, välkommen hit. Vi vill bjuda dig på fika där nere. Om du är ny här i kyrkan, så vill vi gärna bjuda dig på fika där nere. Och vi vill gärna lära känna dig mer. Var var jag nu? Om du tror att vi är hopplöst förlorade av synden, alltså fundera på det. Fundera på det. Ge det ett ärligt försök. Det är inte så lätt att skaka av sig. Nåväl, fåren lär oss att vi är syndare som är i desperat behov av frälsning. Frälsning, inte coaching. Frälsning. Den andra kategorin som Jesus utmanar är just det vi kallar för frälsning. Än en gång, alla religioner och livsåskådningar har en idé om vad frälsning är och en idé om vad människan ska göra för att uppnå den där frälsningen. Religionen eller livsåskådningen kan beskrivas som människans sökande efter Gud. Människan är en andlig sökare, säger vi. Och frågan är bara, vad ska vi göra för att uppnå den här frälsningen? Vi har olika idéer i olika religioner. Vad ska vi göra? En viktig detalj att lägga märke till här är att alla religioner, alla livsåskådningar har ett elitistiskt drag i sig. Alla har ett gemensamt mål, en gemensam idé om vad människan ska göra för att hitta Gud på olika sätt. Och i alla de här gemenskaperna så finns det markörer som avgränsar vi och dem. Vi som jobbar med det här, vi som klarar att jobba med det här och de som inte gör det. De som inte klarar, de som inte kommer att uppnå frälsningen. Det är liksom inbyggt i själva mekanismen, vi, att det finns ett dom. En särskillnad där. Och därifrån är det svindlande lätt, häng med här, jag ska inte traggla fast mig i semantik, men nu. Det är svindlande lätt att vi blir bättre än dem. Att jag som tillhör vi börjar att se ner på dem. De som inte lever lika rätt som vi. De som inte kom in på den fina utbildningen som vi. De som inte har vad det nu är de vill ha, som jag har. Jag är glad över att jag tillhör en exklusiv och meningsfull skara människor. Och jag känner mig nöjd med att jag har någonting som de inte har. Det finns en sorts elitism här. Ingen kommer undan. Det spelar ingen roll om du är ordförande i toleranta klubben. Du kommer ändå att se ner på dem som inte är toleranta. För de intoleranta, de har minsann ingenting att göra i din toleranta klubb. Alltså, ingen kommer undan här. Du har en glädje över vad du har. Men det är en glädje som exkluderar syndarna. De som inte är lika lyckade som du är. Så kommer då Jesus in och utmanar kategorierna igen. Och runt Jesus skapas en gemenskap som aldrig någonsin tidigare har skådats. Han skapar en gemenskap av de exkluderade, av de diskvalificerade, av de utstötta. Han säger att det finns en herde. Herden ser att 1 av 100 får fattas. Han tänker inte, lite svinn får man räkna med. Han tänker inte så, nej. Han går ut och han letar och han letar och han letar tills han finner fåret. Och när han har funnit det så plockar han upp det, lägger på sina axlar och bär hem det igen. Och det är förbluffande. Alltså fundera på hur omfattande det här är. Herdar kontrollerar alla aspekter i fårens liv. Herdar är inte konsulter till fåren. Det är inte så att de samlar ihop fåren en gång i månaden och ger ett inspirationstal eller ger en sorts teknik som är buddhistisk eller någonting sånt. Alltså fåren är ständigt beroende av herden, ständigt beroende. Så här har vi en attack på världens kategorier. Jag ska förklara. Alla andra religioner säger att vi söker efter Gud. Och om vi kan finna honom, om vi söker tillräckligt mycket, om vi söker tillräckligt mycket, om vi söker på rätt sätt. Men den kristna tron fungerar inte på det sättet. Det är någonting annat. Den kristna tron presenterar en herde som söker upp fåren. Vi är inget annat än vilsesprungna får. Det räcker inte med goda råd. Herden måste lyfta upp oss och bära oss hem på sina axlar igen. Den kristna tron säger alltså att frälsningen kommer av nåd. Det är en gåva, helt och hållet. Religiösa poäng räknas inte. Det spelar ingen roll vad du har åstadkommit. Det spelar ingen roll vilka meriter du har. Det spelar ingen roll om du är ett får som är svart eller vitt. Herden måste ändå leta på dig och lyfta upp dig på sina axlar. Det här skapar i sin tur en glädje och en ödmjukhet. Det är någonting som världen aldrig tidigare har sett. Därför att glädjen är att vara frälst av nåd. Inte på grund av någonting som jag har gjort, utan på grund av vad han har gjort. Det är en glädje som inte kan få dig att känna dig överlägsen någon. Du kan inte med den glädjen se ner på någon. Och det skapar en ny gemenskap som ingen har sett förr. Du kan inte ta dig själv på för stort allvar. Du kan inte se ner på någon annan. Det är för du är syndare. Du är ett vilsesprunget får som någon måste leta på och bära hem igen. Vad har du att vara stolt över? Å andra sidan så kan du inte se ner på dig själv. Därför att det finns en herde som har bedömt att du är tillräckligt värdefull för att gå och söka efter. Han har sett dig och sett ditt värde. Vem är du att ifrågasätta honom och vad han säger om ditt värde? Fariseerna häpnar och förargas när de ser Jesus forma en gemenskap som aldrig någonsin tidigare har skådats. En gemenskap där syndarna har en självklar plats. Aldrig har det funnits ett sånt här budskap tidigare. Att Gud skulle vara en herde som i sin oändliga nåd söker upp syndarna. Leta på mig när jag är förlorad. Och Jesus beskriver en himmelsk gemenskap som firar syndare som är frälsta av nåd. När vi kommer hem så ställer han till med fest. Och faktum är att verkligheten är ännu större än liknelsen. Jag är i avslutningen här, häng med. Verkligheten är ännu större än liknelsen. Därför att Jesus är inte bara den goda herden som går ut och söker efter fåren. Han visste när han gick ut att det skulle kosta honom allt. Allt. Han visste det. Men han uthärdar korset. Han tar döden på sig för att vinna den glädje som ligger framför honom. Nämligen den glädje som det innebär att du har kommit hem igen. Budskapet i de här tre liknelserna är en vädjan och en inbjudan ifrån Jesus. Kom in i glädjen. Kom in i glädjen. Inte kom in i glädjen som firar att du är bättre än andra. Utan glädjen som firar över att du har kommit hem av nåd. Himmelens glädje som firar att någon förlorad är återfunnen. Vi brukar alltid be i avslutningen av gudstjänsten, så också idag. Vi har flera förebedjare som har förberett sig att be tillsammans med dig. De kommer att finnas i hörnet där borta runt ljusbäraren. Man kan också gå in i bönerummet där i hörnet. Det kommer också stå en person nere där i hörnet. Du kan söka upp dem och be tillsammans med de här förebedjarna. Om du har lämnat faders hemmet, kom in i glädjen. Kom in i glädjen. Om du inte har lämnat faders hemmet utan stannat hemma och gjort allting rätt, släpp alla former av självrättfärdighet och kom in i glädjen. Kom in i glädjen. Har du sett att Jesus är en herde som letar på sina får? Har du sett nåden och skönheten i nåden? Jag vill verkligen uppmana dig att se den på nytt. Be en bön i ditt hjärta att få se den. Be en bön att du får ta del av glädjen. Amen. Herre, jag tackar dig för budskapet om att du är en god herde som aldrig ger upp. Du söker tills du finner, Herre. Och jag tackar dig för att ingen är diskvalificerad i dina ögon. Jag tackar dig för att till och med en fattig syndare som jag har du sett och lyft upp. Och jag ber, Herre, att den här gudstjänsten ska få återspegla något av den glädje som hela tiden ljuder i himlen. Låt den här församlingen få vara en plats där vi firar att du är den gode herden. Att det som är förlorat nu är återfunnet. Låt det här få vara en plats där religiösa fördomar faller platt till marken, Herre. Låt det här få vara en plats där du är, där syndare känner sig hemma. Amen.